Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Där, ny podd, Gert Fylking.
Ja, god morgon.
God morgon, god morgon. Du, jag kommer ihåg sist jag var hemma hos dig, att jag var, kommer ihåg vad
jag... Ja, vi hade, jag var gift på den tiden, mm. Och nej, jag var en, jo, jag var gift, du så var det, gift. Jag var gift, ja. Och vi hade bjudit, för vi hade flyttat in och det var så fint allting, och vi hade bjudit på kalas.
Stort kalas.
Inflyttningskalas helt enkelt. Mm. På, kanske på fredagen, mm. På torsdagen. Då kommer Paolo Roberto. Åh, vad roligt att få komma hit. Och har med sig en ananas som inflyttningspresent. Jaha, det kom ju ingen annan. Men välkommen Paolo. Men jag vill säga så här. Bättre en dag för tidigt än en dag för sent. Bra. Ja, nej, det där kommer jag ihåg. Kommer jag aldrig att glömma.
Nej, jag älskar också den här... Att det såg inte så här och var jobbigt, utan hela ditt liksom ansikte lyste av lycka. Så jag vart ju inbjuden där. Jag kommer inte att, och käkade också.
Ja, vi blev ju sittande naturligtvis. Och du kunde vara med och äta middag. Det var ju väldigt trevligt.
Ja, jag förstår att du tyckte det. Du hånade mig stort där.
Nej, men det var roligt. Det var, kan jag säga så här, generellt så kan jag säga nu, 77 år gammal. Mm. Att det var roligare för.
Ja, vi ska prata om att det var exakt det. Det var bättre för.
Det var bättre för.
Men jag har ju gjort lite, vi känner ju varandra så jag vet en del om. Men när jag har gjort research på det, så har det dykt upp en del mörka saker här.
Oh fan, ja. Det är det.
Ja, och något och dels så jävla coola saker. Du är född och du är döpt i Storkyrkoförsamlingen.
Jajamän. Ja,
det är fina grejer. Stockholmare på riktigt. Plutonbefäl.
Ja, det var jag. Jag gjorde militärtjänsten. Och ryckte in först.
Du känns inte som plutonbefäl. Du känns som någon som inte går.
Nej, men vänta nu ska du höra. Jag ryckte in till Göteborg, till kustartilleriet i Göteborg. Gjorde grundutbildningen. Hade sökt till kustjägeriet, alltså kustjägarskolan i Stockholm. Vi var 15 stycken ifrån flera hundra som då kom in på kustjägarskolan. Och den utbildningen var då i Vaxholm. Och då började vi där och skulle då så småningom bli, trodde vi, hoppades vi, kustjägare. Mm. Och det var en ganska tuff utbildning. Befälet försökte vara väldigt tuffa och hårda.
Och på den här sidan, på den tiden.
och kustjägeriet, kustjägarskolan, den var ganska ny, va? Mm. Och den var då... formad utav officerare som hade gjort tjänst i Kongo på den tiden, mm. då det faktiskt var regelrätta strider där nere, mm. så de hade ju riktigt stridserfarenhet, så de visste ju vad de pratade om. Nåväl, det gick bra, jag blev så småningom tillsammans med, inte alla, men några av dem där, jag tror att vi blev 12 kvar, mm. Som sen blev kustjägare. Och sen, efter det att vi hade blivit kustjägare, så ryckte de här, som vi kallade de småjägarna, in, det vill säga de som då hade anmält sig att de ville bli kustjägare, så skulle vi, de skulle gå på kustjägarskolan också. Men då blev vi, som redan var kustjägare och hade legat in ett halvår, vi blev då plutonchefsansvariga på något sätt, därför att utbildningen hette PCS, plutonchefsskolan gick vi på alltså. Och det där fortsatte, och vi blev indelade på olika plutoner, och vi som var PCS-elever, vi blev följaktligen plutonchefsassistenter, kan man säga.
Sonen rycker faktiskt in nu som plutonbefäl.
Ja, och så, men det var inte bara det, förstår du. Utan jag kom väldigt väl överens med mitt befäl. Uh-huh. Och det fanns en liten historia där bakom det. Vi var ju utryckta under grundutbildningen till, vi skulle göra vinterutbildning uppe i, vad var det någonstans? Storlien, tror jag. Och där kom de på natten, de höll ju alltid på och väckte oss på nätterna, och vi skulle upp och fara, och det var en jävla massa. Och då kom de mitt i natten och sa, upp, jaha, upp, okej. Okay. Och då frågade jag, är det uppställning eller ska vi ha, vi hade ju olika uniformer beroende på om vi skulle göra något eller inte göra något. Uppställning, jaha, okej. Okay. Så vi satte på oss våra vinteroveraller då för säkerhet, eller uniformer då för säkerhet. Skulle gick ut, skulle vi skotta en bro. Jaha. Och då hade vi då, till vår hjälp så hade vi då, en hade yxa, en hade liten spade. Vi hade kokkärl, och med det där skulle vi skotta den här bron, va. Och då sa jag, det här är ju larvigt, sa jag. Och så gick jag fram till officeren, som då var en jävligt trevlig kille för övrigt, och sa det, han hade pannlampa på sig. Vi hade inget ljus. Och så sa han, så sa jag till honom, du, det här är larvigt, ge oss nu istället ordentliga verktyg här, så ska vi skotta av den här bron. Och han tittade på mig, och han var gammal boxare för övrigt. Och vi stod och stirrade på varandra, va? En riktig stare out. Sen sa han åt oss att gå hem. Sen nästa dag så satt vi vid middagen, och då satt officerarna vid ett bord och vi 12 satt vid ett annat bord. Då hade jag och min kompis som jag bodde tillsammans med, vi delade rum. Vi hade nämligen blivit uppkallade till han som var chef för alltihopa, översten där. Han bodde också på hotellet. Och han sa att Fylking och Gustafsson, ni har vägrat att lyda order. Mm. Nej, sa jag. Och sen sa jag, men kära lilla, eller snälla chefen här, generalmajor, vad ni nu var. Det räcker väl att vi pratar. Gustafsson kan väl gå härifrån, för han har ju inte med det här att göra. Då fick han gå därifrån. Sen började vi att bråka på riktigt alltså. Och slåss.
Du slogs med...
Ja, och det blev ett jävla liv, va? Och
ja, en slåbefäl är väl, det är väl något.
Ja, det blev ju riktigt gatuslagsmål, va? Och han var större än jag, starkare än jag, och mera, jag var mera för att försvara mig, va? Han var mer på attack, så att han slängde ju in mig i väggen, och lite möbler välte och sådär, och sen gick jag därifrån. Och sen kom han efter och ropade på mig, Fylken kom tillbaka och så vidare. Jag sket i det där, jag gick ut, bara gick ut, slog igen glasdörrarna ut mot fjällvärlden, gick iväg. Och han ropade efter mig, jag sket i det där. Jag gick så småningom ner till där vi bodde. Sen så sitter vi vid middagen. Då kommer de från receptionen och säger, det är telefon, det är sådär lite högt va. Det är telefon till kadett var jag inte då, men det är telefon till värnpliktige Fylking. Det är från tidningen Expressen. Okej, okay, jag gick dit, det blev ju tyst i lokalen. Det var ju inte bara vi där, utan det var ju massa civilister där också. Jag gick till telefonhytten där. Hon hade ju inte mobiler och sånt för den tiden. Jaha, och då så den där journalisten säger då, ja, hör du har tydligen varit i slagsmål här med ditt befäl. Nej, känner jag inte till, så jag. Ingen aning. Vad pratar ni om? Vad är det för uppgifter ni har? Ja, så blev det ju ingen intervju där att prata om alls, utan jag gick tillbaka och kommer tillbaka, och från officersbordet så tittar de ju väldigt noga på mig. Jag gör bara ett tummen upp och går och sätter mig. Sen den dagen var vi absolut bästa vänner, jag och befälet.
Ja, såklart.
Och det resulterade så småningom i, när hela den här utbildningen var klar, så ville de att jag just skulle bli kadett och börja på Kungliga Sjökrigsskolan.
Precis, men det fick du inte. Det här har jag grävt fram nu, varför du inte fick det. Gert, är du beredd att prata om det här?
Ja, alltså...
Nej, nu ska jag läsa klart här innan du börjar dribbla bort det här.
Okay.
Så här hittar jag på nätet. Fylking muckade med goda betyg och vitsord och skrevs in på Kungliga Sjökrigsskolan.
Ja.
Han reglerades dock efter att på en kadettboll dansat allt för tätt med prinsessan Sibylla.
Ja, kungens mamma alltså.
Ja.
Jo.
Ja, får vi höra nu?
Jo, det var så här.
Ingen kan dansa en tryckare som Gert.
Det var så här att det var en stor fest på stadshuset. Alla kadetter var där, och det var både från då kustartilleriet och flottan och allt vad det var. Och det var väldigt tjusigt med stor högtidsdräkt som det hette, och kvinnorna hade lång klänning. Och sen så åt man, och sen så gick man upp en trappa. Vi är fortfarande i stadshuset, och då ska det vara i Gyllene salen, tror jag att det hette, eller
blå,
heter
blå.
Ovanför där skulle det vara dans, och då var det sällskapsdans bland annat, och det betydde att alla kvinnor, de gick i en ring åt ett håll innan, och sen utanför så bildade alla kadetter en ring åt andra hållet. Och så spelades det musik, och sen så stannade musiken, och då hamnade man framför, naturligtvis framför en kvinna, och i mitt fall prinsessan Sibylla. Då jag bugade som sig bör, gick fram och tog ett tag om henne. Jag var ju ung och stark på den tiden, och dansade, och då fick jag upp henne på knät. Det var ju inga problem.
Fick upp henne på knät?
Alltså, ja, du vet.
Du lyfte?
Ja, lite grann sådär. För jag tänkte att det här var ju här trevligt. Och så,
och du tyckte så, inte hon.
Vänta, ja, det är inte klart. Det är inte klart.
Ja,
det är inte klart. Då... Så slutar musiken. Och man tackar för dansen. Då kommer dåvarande överbefälhavaren general Rapp. Uh-huh. En alldeles för kort med Napoleonkomplex herre i högklackat i princip, med så lite extra klackar på skorna. Går fram och skriker åt mig. Alltså. Och det här inför alla. Vad i helvete tror kadettjäveln att han håller på med? Det var det jävligaste han hade sett någonsin. Jaha, och sen så, vad skulle jag säga? Jag kunde inte säga någonting. Så vände han på klacken och gick. Nästa dag var jag redigerad. Jag hade alltså på något otillbörligt sätt gjort ett felaktigt, dansat på ett felaktigt sätt. Man dansar inte tryckare med prinsessan Sibylla, det gjorde jag. Jag blev redigerad. Kustjägarskolan gjorde vad de kunde. De ville gärna protestera mot det där att jag blev avskedad eller blev relegerad, men skolan stod fast vid sitt beslut. Ja, på den vägen var det. Där stäcktes min militära karriär. Men det roliga, har du många frågor kvar?
Nej, det är slut nu. Jag håller på att räkna till nästa här. Jag började räkna.
Nej, men det lustiga med det där var att många år senare så hade jag, alltså många, många år senare så hade jag till min dåvarande Tanja, hade jag, hon hade fått ett sånt här kort som hon kunde gå på Sturebadet och göra fotvård. Då blev hon emottagen av en fotvårdsspecialist, en äldre dam, som säger: välkommen fru Fylking. Vill fru Fylking höra lite skvaller? Ja, tack, sa Tanja, självklart. Då berättade hon att när hon var en liten flicka, då hade hon jobbat på Biblioteksgatan på en fotvårdssalong. Och dit kom prinsessa Sibylla ofta, eller då, för att göra sina fötter. Men de som jobbade där, de fick ju inte prata med president eller med henne, utan de fick bara säga god dag, jaha, ja och nej, va. Och då så hade prinsessan Sibylla berättat: åh, jag har haft så trevligt, jag var på kadettbal för ett tag sedan och det var så roligt, och tänk, jag dansade med en sån trevlig kadett, Fylking hette han. Så där ser man, överklassen roar sig på underklassens bekostnad.
Precis. Men sen går det ju vidare. Det är lång. Det var det jag gjorde. Jag skulle räkna på. Jag borde ha räknat alla filmer du har gjort.
Ja.
Men det är ju sjukt många.
Ja, jag har varit med en del. Jag har förmånen att få vara med i det. Ja.
Vi har varit med i samma film en gång.
Det har vi.
Vilken då?
Ja, det vet jag. Kommer jag inte ihåg. Jo, men jag tittade ju på det här om dem. Jag kommer inte ihåg det. Säg.
Den senaste du har varit med. Vilken är det?
Kan det vara, nej, men jag vet inte, Paolo. Jag är gammal, jag har Alzheimer. Berätta.
Vi är med i Bilar, den här tecknade filmen.
Ja. Just det, vi är med i Bilar. Vilket då med var att man var röst.
Ja, just det. Just vilken det. Röst var du?
Jag var Mac. Jag var alltså dragbilen åt själva huvudpersonen.
Du hade mycket större roll än mig.
Ja, det hade jag.
Jag var någonstans på någon sån här banrace.
Ja.
Ah, kommer de in, grabbarna?
Ja, och det
jävligt roligt att göra tecknare.
Ja, det var en mycket rolig film och den står sig fortfarande. Ja. Och jag vet att folk tittar på den fortfarande. Och det är många fortfarande som faktiskt kommer fram. Hur kan du berätta om Bilar, filmen Bilar och så vidare? Det är kul.
Jag hade min roligaste, det var ingen succé, men min roligaste hade någon liten röst i den här, vad heter det, Röja Ralf eller något sånt där, någon tecknad film. Där jag var på någon AA-möte, tv-spelsfigurer, det var någon AA-möte för våldsamma figurer. Det var någon gladiator då som skulle prata om och inte vara våldsam. Och
okay.
Så får en utbrott och sliter ut hjärtat på någon, min granne, och så lugna ner nu, stoppa tillbaka hjärtat. Åh, förlåt.
Ja.
Hur kom du in på skådespelarbanan?
Jo, efter då det här debaclet med militärtjänsten. Såg jag en annons i tidningen att de sökte elever till teaterutbildning. Mm. Och då tänkte jag, men det här låter ju något för mig. På riktigt alltså. Jag tyckte om att stå på scen. Jag tyckte om att prata. Jag tyckte om att uppträda och sådär. Så jag sökte den där skolan. Och efter många om och men så kom jag in. Det var, jag gick väl där ett halvår ungefär. Och då tyckte jag att nej, men nu kan jag det här. Det är larvigt egentligen. Men hur som helst så fick jag jobb. Jag fick jobb på Pistolteatern första vändan. Året är nu, premiären på Pistolteatern, min professionella premiär var den 17 mars 1969. Och på scenen då så var bland annat Kim Andersson, Björn Gedda, Janne Dolata, Janne Ökvist med flera unga begåvade människor. Och det var en fantastisk uppsättning som gjorde stort rabalder. Och vi var ju mer eller mindre halvnakna hela tiden och allting utspelade sig på ett utedass faktiskt. Och alltså det var en fantastisk... Det var Ralf Forsström hade gjort...
Det låter som det glada 60-talet. Nakna på ett utedass.
Ja, det var faktiskt så. Det var faktiskt så. Men det var en väldigt berömd pjäs som i sitt ursprung hette Kung Ubu. Ubu Royal hette den. Och det var en författare. Han hade skrivit den där pjäsen tillägnad sin fysiklärare som han hatade. Och den första repliken i den pjäsen, när den hade urpremiär i Frankrike, jag tror att det var slutet på 1800-talet, det var merde. Och det betyder skit på franska.
Merda på italienska.
Ja, och för att då modernisera det och sätta det i kontext det glada 60-talet på det här utedasset som vi spelade på, så huvudrollsinnehavaren där, Björn Gedda, han kommer in från scenkanten och utropar knullfitta! Och ja, det var ju meningen att ruska om publiken lite, och det gjordes.
Man måste sätta det i sin kontext. Alltså 60-talet är ju ett uppror mot det skötsamma liksom.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Så man pratar mycket skit om 68-rörelsen, men det var ju också en revolt som gjorde mycket skit och sånt där liksom ifrån. Men det var också en viktig revolt liksom i modernisering.
Ja, man kan ju bara drömma om att det där ska komma tillbaka idag.
Ja, men det känns ju, ja, men rent politiskt tror jag att det är en revolt åt andra hållet, känns det ju som.
Ja, det är det.
Hela världen gör en revolt mot 68-rörelsen som har haft en enorm makt politiskt, kulturellt. Och pendeln har ju svängt för långt ut. Det är ju alltid sådär att pendeln svänger.
Ja, den hejdas ju inte.
Den har ju varit helt galen, pendeln.
Men på tal om 68 så kan jag berätta En väldigt intressant sak. Därför på våren 68 var jag reseledare i Paris. Och det har med andra saker att göra. Men jag var reseledare där. Och sen kom ju studentupproret i Frankrike. Och inte minst i Paris. Och då ska man veta att vid den tiden, 68, då stod Frankrike på gränsen till inbördeskrig. Ja. På riktigt, ja. Alltså. Och så att gränserna stängdes. Jag kom inte ut. Det kom inte in några turister. Det var krig på gatorna i Paris. Det var barrikader. Det var kastades grejer och sten och skit. Det sköts tårgas. Det lades ut gas. Bilar med vattenkanoner kom. Alltså det var riktigt. Och där var jag. Mitt i alltihopa. Det var helt fantastiskt. Och så kom jag hem. Och så småningom då, så kom jag hem. Och då skulle man ju då ha någonting lite konstigt i Sverige då, någon revolt, och den så kallade kårhusockupationen. Och då sa Palme, som då var
Anders Carlberg.
Ja, Carlberg var med och ledde själva upproret, ja. Han som sen startade upp Fryshuset.
Ja, som har varit en viktig person.
Ja, verkligen. Men då sa Palme, som då var, han var väl ecklesiastikminister, skolminister, eller också så var han redan statsminister. Jag kommer inte ihåg.
Han var skolminister
då,
först.
Ja, då sa han, de ockuperade ju då kårhuset. Ja. Va? Ja, sa Palme. De får väl gärna vara där, det är ju deras kåk. Ja, hur som helst, 68, 69, början på 70-talet, det var en väldigt omvälvande, och som du sa, kulturellt sett, alltså så hade man väl nått stadiet att vi skiter i traditionerna, va? Vi försöker hitta nya värderingar, vi försöker hitta, och vi slogs då emot samhälle, vi slogs emot övermakten, vi slogs emot kapitalismen, vi stod på barrikaderna, vi var väl mer eller mindre kommunister på den tiden. Och det där var också, jag vet inte om du har en fråga på det där, men det ledde till att, eftersom på den där teaterskolan jag gick hade Mankell Han hade varit lärare på den, teaterlärare på den skolan. Och vi blev jävligt goda kompisar, han och jag. Så vi tänkte, ja, men det här var ju roligt, och gud vad vi tyckte att det var kul att jobba ihop. Så vi började skriva tillsammans, han och jag, en liten pjäs. Och med den pjäsen åkte vi ut på sommarturné faktiskt och spelade på gatorna. Inte hade, fick ju inga pengar för det, men vi gjorde det ändå. Vi tyckte det var jävligt viktigt och roligt. Det ledde till att vi fick jobb på Riksteatern med den här pjäsen och den här ensemblen och jobbade om det där lite grann. Och åkte runt och spelade för ABF. Alltså, ja, ABF. Och de hade något stort upptaktsmöte kring jämlikhet och sådana där saker. Den här pjäsen skulle då vara underlag för diskussioner. Detta i sin tur ledde till att Henning och jag, Björn Gedda, Lena Strömdahl, Sören Hagdahl, några till, startade någonting som var Kopparbergs ensemblen. Vilket sen blev Dalateatern, vilket fortfarande är en stor etablerad teater i Sverige. Alltså en länsteater.
Uh-huh.
Och sen gick ju Henning Mankel, han gick ju vidare och skrev, ja, och blev ju berömd på annat. Och sina deckare.
Men det intressanta är att du gör den här skådespelargrejen. Och sen, men för min generation är det ju känd med från liksom samarbetet med Aschberg och det. Som jag tycker att några grejer, återigen kulturell revolution, om, alltså hela tänket kring media är ju väldigt tidiga och stöpa om. Och det där, hur började samarbetet med Robban?
Ja, en kort...
När trean var det 87, va, började TV3?
Ja, jag tror att första trevande försöket med dåvarande TV3 på det sättet det såg ut då, det var slutet på 87, tror jag.
Ja.
Och då blev ju Robban engagerad i det där. Och gjorde då.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett program tillsammans med Billy Butt. De åkte runt och cyklade på någon cykel och sen så gjorde...
men det här, bara för att sätta det i sin kontext. Alltså, jag menar, alltså Sverige har ju haft ett informationsmonopol.
Ettan, tvåan.
Jag menar, alltså, man har ju slagits med näbbar och klor. Radio Nord, när man försökte starta det.
Ja.
Så liksom, alltså, informationen ska sossarna äga så man kan tvätta folks hjärna konstant. Ja, jag menar, jag som är uppväxt med de här jävla ryska dockteatrarna vi fick, polska dockteatrar vi fick, kommunistpropaganda va. Jag vet, jag åkte ner till Italien och var nere på sommaren, ska jag med och bada Paolo? Nej, jag ska titta på tecknad film. Det är därför du vet, mina barn, det här med julafton, det är så här, Kalle Anka, det är sån fin tradition, men fundera på det. Hur fan kan det vara en tradition att titta på tv? Jo, för det var för fan förbjudet. De hindrade ungar att se en tecknad film. Så i den kontexten ska man... Det var ju bara liksom uppfostrings-tv fram till tv.
Uppfostrings och anpassning var det ju frågan om. Och Stenbeck på den tiden ville ju då försöka bryta det där monopolet. Och han var ju både järv och rik. Och var ju storägare till Kinnevik, som det hette, stort företag med bas i Gävle, skogsbolag. Det fanns ju ingen möjlighet att sända markbundet i Sverige, så att han tog faktiskt ett djupt tag i sin egen plånbok och skickade upp en satellit för att kunna börja göra tv lagligt då, så att säga. Och då gick det till på ett sånt sätt att programmet spelades in i Sverige, skickades över direkt till England. Därifrån så sändes det då via satelliten och nådde svenska hushåll, som då var tvungna att ha parabol.
Och tittar man på gamla nyhetsartiklar på det här, det var alltså man tittar på vänstermedia, parabolen, det var liksom det nya, det var världens undergång. Folk skulle få välja själv vad de ville titta på. Herregud, vad ska det sluta i?
Ja, exakt.
Egna val, det får man inte göra.
Det slutade faktiskt i något rätt roligt och något rätt gott. Men då ska man veta att de här programmen, jag ska säga, för att knyta tillbaka till mig, jag var inte med från absoluta början, utan jag kom in i ett program, och det var 89, och då hette det programmet Ikväll, alltså Tonight, kopierat från USA, Ikväll med Robert Aschberg. Och han hade till sin hjälp en fantastisk redaktör som hette Hasse Hell. Och Hasse Hell kände jag genom ett annat sammanhang. Och vi hade träffats, och jag hade varit tillsammans med ett jävla gäng kompisar och gjort nere på Kiviks marknad. Och haft en kabaré eller varieté där. Och då hade vi var tre stycken konferensier. Det var jag, det var Thomas Nordström och det var Sören Hagdal. Och vi sjöng en sång. I slutet av den här föreställningen sjöng vi en sång. Och sen i det musikaliska mellanspelet där så tog vi av oss byxorna, eller släppte ner byxorna, ställde oss på ett ben och hoppade. Och då snurrade i bästa fall snopparna, va. Och det blev den kirgisiska propellen. Då ringer denna Hasse Hell.
Varför är den kirgisisk? Vad är skillnaden?
Nej, alltså det är det jag inte riktigt har fått klart för mig. Men det var någon där i sammanhanget som absolut,
Kirgisistan, så gör man
som absolut ansåg att det här är den kirgisiska propellen. Det har felaktigt kommit att kallas för helikoptern, men det är något annat.
Det är fel, ja.
Det är den kirgisiska propellen. Det är alltså originalet, va?
Precis, och det ska ni nu poddlyssnare vara tacksamma för. Det är därför ni lyssnar på den här podden, för att få de här viktiga informationen som förändrar era liv. Ja, men jag känner det också. Jag får träffa de här gästerna. Jag har ju skrivit ner helikoptern här. Ja, det är fel.
Det är fel. Du kan rätta det. Det är den kirgisiska propellen, och då kommer folk att fråga, va? Vad är det? Ja, vissa kallar det för helikoptern, men det är inte fel. Det är fel, kan du svara. Ja. Nåväl, då ringer den här cell till mig. Gert, kan du komma? Jag har ett program här. Jobbar åt Robert Aschberg. Jo, jag vet det, sa jag. För det hade man ju naturligtvis klart för sig. Ja. Han hade börjat. Och vi ska ha ett program som handlar om sex, och vi ska prata om porr och erotik och vad som är skillnaden mellan porr och erotik. Och därför vore det så roligt om du kunde komma hit och gestalta ett litet inslag, om du skulle kunna komma hit och göra den kirgisiska propellen. Ja, sa jag, det kan jag visst göra det. Och åker iväg och ska då göra det här. Och gjorde det. Så man kan väl säga så att i mitt fall, i mitt fall, så började tv-karriären tillsammans med Robert Aschberg och på TV3 bokstavligen med byxorna nere. Jag vet att det är många som har fått ta av sig byxorna i sammanhanget, men i mitt fall så var det bokstavligen inför öppen ridå.
Då får jag komma med ett erkännande faktiskt. Jag har ju jobbat på Strix också, och jag gjorde ju en dokumentär där när jag gick upp 16 kilo och på 3 veckor. Såg ut som en
grej. Ja, just det, du åt lite dålig mat.
Ja, korrekt observation. Jag gick upp 16 kilo på 3 veckor. Det är fan det jobbigaste jag gjort hela mitt liv. Men sen så gick ju den så jävla bra. Den slog ju en massa tittarrekord där. Så jag fick ju, alltså det var ju 3 jobbigaste veckorna i mitt liv liksom. Och sen så jag fick vila i 3 dagar, vet du. Och så ringde TV3s chef upp mig och sa: du, jag vill att, och det visade sig då att det var typ en tragedi om att titta siffran, för det hade ju slagit allt.
Ja, ja.
Så han sa: nu vill jag att du gör en dokumentär när du bantar bort de 16 kilo. så att jag fick vila i 3 dagar. Sen gick jag från fettets inferno till bantningskurernas i helvete. Men alltså, och i den så då testade vi lite olika roligt. Då tarmsköljde jag med. Så att jag har fått en slang i röven live på TV3.
Ja, 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 det är inget fel.
Vilket?
Nej, det är bara att passa på att njuta. Varför inte? Jo, men vad jag kan säga var att under den där tiden, det var fortfarande, Strix var ju produktionsbolaget. Men MTG fanns inte på den tiden. Det startade först senare. Därför att vad vi var tvungna till, det var ju att få folk att skaffa paraboler. Vi hade ju, du vet, en så kallad penetration, det vill säga antalet möjliga tittare. Alltså det var ju 40%. Jag kommer ihåg vi jublade när vi nådde möjlig penetration på 50%. Alltså när 50% av befolkningen, tv-befolkningen, kunde titta på det här. Så att vi var ju liksom tvungna, tyckte det var roligt också, göra saker som folk sen kom och pratade om, som gjorde att det fanns en anledning för dem att köpa dessa paraboler. Och det var ju då kom ju andra. Jag kommer ihåg en som gjorde stor lycka, det var ju Pruttomanen till exempel.
Hur hittade ni honom? Han kunde prutta låtar.
Ja, nej, han var pruttoman, och det är ett gammalt fint varietéyrke faktiskt, pruttoman. Han la sig i en speciell ställning, sög in luft bakifrån, rektalt alltså, och kunde då, hade han räknat ut eller fått hjälp med att räkna ut, ta en kubikfot. Alltså det är ungefär 25 gånger 25, 30 gånger 30 centimeter, jag vet inte exakt. Med luft, va? Som han då kunde härbärgera. Sen kunde han, genom att trycka ut det där, så kunde han också manipulera ringmuskeln. Så att han kunde alltså spela, inom citationstecken, låtar. Han var ju helt fantastisk. Väldigt trevlig kille för övrigt.
Vi fick tänk TV3 vad man fick lära. Men det var ju det här som var, tänk den, alltså den, för att det var ju det som var revolutionära här med det här, att med den här jävla statliga uppfostringsteven som vi hade innan liksom, så kom något som bara var så här helt tvärtom. Och ni var ju så superkontroversiella liksom.
Ja, det var vi. Det var vi, och det var ju på sitt sätt också väldigt både, det var ju uppfriskande naturligtvis, men folk fick ju också lära sig saker, det vill säga andra saker. Så att, och det blev ju, förlåt, det blev ju en jäkla debatt alltså också kring det här. Och det var ju första sidestoff, och det var ju löpsedelstoff. Och på den tiden så hade man ju massa lister, och det var ju topppersoner man placerade in på de här listorna, och betydelsefulla människor. Alltså vi toppade ju, vi, jag var med ibland, Robban var med ofta, de här listorna varje vecka, va? Det var en fantastisk tid det där. I mitt fall så pågick ju det här under hela 90-talet sen faktiskt. Och då hade jag ju också förmånen, och för att Strix drog ju också till sig folk, duktigt folk, dig bland annat. Uffe Malmros som då var ung och lovande, som det heter. Och han är ju filmregissör och manusförfattare idag, har gjort fantastiska tv-serier och enormt bra filmer och allt möjligt. Ulf Malmros, och också han och jag gjorde otroligt mycket sketcher, var ute på stan och gjorde saker. Och det var han, Uffe Malmros, som sa, Gert, när vi skulle ut och göra någonting, vi blev bara utskickade för att göra någonting, för det skulle ju sändas på kvällen. Oj. Sen, va? Ja, vi måste ha, du kan inte gå omkring i dina vanliga kläder, vi måste ha en uniform till dig.
Så gick här, vi på, här kommer han.
Så gick vi in på Myrorna på Götgatan. Och Uffe gick och tittade där bland hyllorna, och jag och bland galgarna där och tittade. Då kom han fram med en rosa overall. Den här, Gert, ska du ha. Jaha, så jag drog på med den rosa overallen. Där föddes den.
Och det är en av de, alltså, de, om man ska komma ihåg de tv-ögonblick man har suttit som mest klistrade. Några av dem är ju med den här rosa overallen. Min absoluta favorit är ju Lavemangs-SM.
Ja.
Hur kommer man på idén?
Bakgrunden till detta är Gunde Svan.
Just det.
Gunde Svan hade nämligen skrivit en bok om sig själv och
att han skett ner sig under.
Nej, det var bokens titel var Var går gränsen? Ja. Men en del i det där var, han åker ett långlopp, alltså tävlar, han var ju en av våra någonsin ever bästa skidåkare. Han vinner men har ut med vägen skitit ner sig. Så att han passerar mållinjen och sen fortsätter han bara. Han vill inte stanna av förklarliga skäl, utan han fortsätter bara. Han hade gjort ner sig totalt, och de hade ju vita tävlingsdräkter på den tiden. Ja, de väl fortfarande förresten. Jo, i alla fall. Då, jaha, var går gränsen, Gunde? Då började jag jobba på det där, va? Hur ska man få till det här?
Du, alltså utgångsläget var vitdräkt, skita ner sig.
Ja, då kom vi fram till, vi ska ha SM i lavemang. Det vill säga, inte skita ner sig utan hålla sig, va? Bara att
det här finns på YouTube. Det här är hur roligt som helst. Ni som inte har sett det. Eller ni ska se om det, ni som har sett det.
Det gällde ju då att få tag på deltagare, va? Mm. Och det var väl kanske inte så svårt att få tag på deltagare, för det finns alltid folk som vill tjäna en tusenlapp. Vilket jag tror arvodet var. Men man vill ju också ha folk som är trovärdiga, inte bara påtända, va? Eller idioter och konstiga, utan vanliga svennebanantyper, va? Ett år tog det att få tag på dessa, under ledning av tyvärr numera avlidne Tom Zacharias, en underbar kompis till mig. Okej, vi är då fyra tävlande. Vi hyr en avdelning på SÖS, som är inte i bruk just nu, men som är en sån här magavdelning. Engagerar x antal riktiga sjuksköterskor som är liksom vana och inga konstigheter med att göra det här. Vi går på operabaren eller operakällan först före och äter en god...
En av Stockholms finaste restauranger, för er som inte vet.
Ja, och går där och äter, och sen så går vi till sjukhuset och då får alla...
Sen, vad som gör det här väldigt roligt är att det är också ett långt, väldigt allvarligt spottreferat av en kille i förrosa overall. Att du går runt med någon sån här liten pärm och liksom...
Det är väldigt seriöst. Pärm och deltagare, lister och tidtagarur. Ja, ja. Och jag har för mig att jag även hade en sån här som läkare har med någon... Jag kommer inte ihåg. Ett band runt huvudet med någon spegel i. Men i vilket fall, jag kommer inte ihåg det. Men i vilket fall... Kommer upp dit på SÖS, där får vi våra tävlingsdräkter, vita naturligtvis, overaller, heltäcksoveraller. Det klipps upp i bak i sömmen, ett litet hål precis vid röven. De lägger sig på sidorna i sina sängar. Jag var ju så att säga domare och kontrollant. Ja. Sjuksköterskorna, de tar... På givet tecken och applicerar en slang då de ska få en tarmsköljning, ordentlig sådan. De får 2 liter vatten var. Alltså har man gjort det där någon gång så vet man att det är jävligt svårt att hålla tätt.
Yep.
Det är väldigt svårt att hålla tätt. Då börjar alltså tidtagningen. Och... Jag har för mig att Tom Zacharias är väl den som åker ut först, och då var det bara någon minut eller två, va? Han, sen faller de ifrån vart efter, men de kämpar verkligen. Han som till slut vinner den där tävlingen höll det där i 20 minuter. Sen skiter han ner sig totalt, va?
Stark ringmuskel, med andra ord.
Ja, och vilja och kämparanda. Det blev alltså SM i lavemang. Det blev väldigt omtalat. Och det roliga var att programmet producent, han hette då Mats Örbrink. Och före varje program så går man igenom vilka inslag som ska vara med i programmet. När han får se SM i lavemang, nej, det här kommer inte med. Det här kommer inte med i mitt program. Robban säger, det här kommer med. Då, inte i mitt program, säger Mats Örbrink. Mm. När programtiden är slut, då säger Mats Örbrink, eller han säger inte, men då faller den där strixstenen, och då blir då vilka som har varit med och gjort programmet. Robban säger innan, vi har ett litet extra insatsprogram som kommer strax efter. Och då sänds det här SM i lavemang. Mm. Till allmän nöje och förskräckelse, kan jag säga.
Ja, jäklar, vilket liv det blev.
Ja, det blev det. Alltså det var väl å ena sidan lågvattenmärket i svensk television, men också höjdmärket i svensk.
Jo, men ibland är det liksom i den kontexten som svensk media var då var det ju roligt, alltså ta det till, alltså hur lågt kan man gå?
Ja. Nej, det kunde man inte. Man kunde inte komma längre. Och jag försökte dessutom arrangera en landskamp och var i kontakt med engelsmännen. Och jag hade lite kontakt med en del engelsmän på den tiden som höll på med tv och den här typen av tv. De sa, vi kommer aldrig få ihop ett lag och vi kommer aldrig att kunna sända. Men det där SM lavemang, det har gått som en löpeld över hela världen. Ja. På sådana här, det kallas för Eurotrash-kanaler. Det var någon som hade sett i Mexiko, hade sett programmet, berättade han. Ja, det var roligare för.
Den absolut bästa, alltså jag måste säga att den mest här, alltså pricksäkra satiren någonsin ever i Sverige, skulle jag säga, egentligen.
Mm.
Jag tycker den har inte fått tillräckligt mycket cred. Den är så pin. Det är ett ord som så här, för er som inte vet, som är lite yngre, och ni som behöver fräscha upp minnet, var ju när Horace Engdahl, akademins ständiga sekreterare, delade ut Nobelpriset i litteratur. Och det är ju alltid någon jävel man inte känner igen. Alltså det är aldrig någon som har
läst. Nej, jag kan väl säga, alltså det går till så när Nobelpriset delas ut att alla journalister och allmänhet inbjudna att övervara utdelandet. Det är en mer eller mindre offentlig tillställning. Då ska man samlas man i börshuset där på Stortorget. Och så prick klockan ett så öppnas dörren ifrån ett annat rum bakom naturligtvis. Och ut kommer ständige sekreteraren och säger välkomna. Och går direkt på årets Nobelpris i litteratur. Har tilldelats den fransk-kinesiska poeten. Bla 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 någonting. Sen gör han en liten paus. Därför att han ska andas va. Där har jag möjligheten att i denna lilla korta paus skrika äntligen! Och så försöker de samla ihop sig och höras också och fortsätta sitt, men då är det ju kört på något sätt.
Ja.
Ja, och det där blev ju då också både, alltså folk tyckte det var hemskt att man uttaget kunde störa den där. Men samtidigt så kunde de inte säga att det var fruktansvärt. Därför att jag hade ju ändå jublat åt pristagaren.
Precis, va? Du är ju överlycklig.
Och sen året efter så blir jag förbjuden att komma dit.
Mm.
De bjöd inte in, eller de hade satt ut vakter så att jag inte kom in.
Mm.
Och det får de ju göra, det är ju deras tillställning. De får väl bjuda in eller avvisa vilka de vill, naturligtvis. Men jag var inte välkommen. Då tänkte jag, nej du jävla Horace, det här ska jag nog sätta p för. Så då nästa år, och man vet alltid när det där är, det är första torsdagen i oktober eller något sånt där som det där inträffar. Så att jag kontaktade en maskör, otroligt duktig maskör, som alltså make-up-artist, Kai Steverman. Du Kai, du måste hjälpa mig. Jag måste alltså sminkas i okänlighet, men jag måste samtidigt kunna vistas bland folk på nära håll.
Mm.
Alltså ett rent filmjobb. Okej, det tog 2 timmar att lägga det där. Jag fick den där masken, jag fick lite hår, jag fick en liten mustasch och ett litet läppskägg. Jag fick en annan näsa och lite sådär. Perfekt gjord för närbilder va? Och så kom jag in, då kom jag ju bara igenom. De känner ju inte igen mig. De känner ju inte, jag såg ut som någon jävla tysk intellektuell bokrecensent. Jag kom ju in, var inga problem. Och ropade jag mitt äntligen igen va? Horace, han förnekar att jag har varit där. För han hade ju satt ut vakter. Då träffar vi blir bjudna till TV4. Han, Horace och jag på morgon. Ja, god dag och så vidare. Jo, men du var inte där. Jo, det var jag. Jag ber att få återkomma, säger jag. Går iväg med Kai Steverman. Är borta en timme i sminket där. Han gör ordning mig. Kommer ner. Tjena, Horace, det är jag. Ja, då fick han ju falla till föga. Sen träffades Horace och jag. Och han bjöd på lunch. Mycket billig lunch faktiskt. Tyckte han kunde ha tagit i lite bättre. Men i alla fall, vi åt paj. Och lite sallad. Är det något för en kar? Nåväl. Sen så lovade vi varandra högtidligt och dyrt och heligt att jag skulle inte förstöra så att säga hans stora äventyr. Det var så märkvärdigt, och han lovade att han skulle komma upp till studion på torsdag morgonen där.
Mm.
Och då skulle vi offentligt sluta fred och skaka hand i direktsänd radio. Det är så märkvärdigt, så TV4 är där med sin OB-buss, det vill säga de hade möjlighet att sända direkt från platsen. Och gör detta. Sveriges Television var där och filmade för att ha till senare sändningar i Rapport. Alltså det var så det uppståndelse kring det där äntligen. Ja, och sen så skakade vi hand och så blev vi kompisar på det. Så att egentligen så var det inte så jävla många äntligen som ropade.
Nej, det känns som det fel, men det var ju att det fick sån stor impact liksom. För att det är så, återigen, det är så pricksäkert, för där sitter det är ju alla vi vanliga hemma. Jag läser ju böcker liksom. Men det är inte en chans att det, liksom, hur många, det är fyra stycken i Sverige som har läst ofta den här.
Jo, och det har visat sig att det är alltid statsministern har också alltid läst de där böckerna av någon konstig anledning. Ja, ja.
Men bästa, vilken tror jag det bästa litteraturpriset någonsin då? Enligt mig.
Enligt dig?
Mm.
Enligt mig eller dig?
Enligt mig.
Ja, för att
Dario Fo.
Ja, det tror jag. Det förstår jag, din jävla italienare. Nej, Dario Fo, absolut.
Fan, han har ju byggt om den här italienska medeltida teaterformen.
Ja,
Commedia dell'arte.
Ja, det har han gjort.
Och jag var och såg honom. Han blev intervjuad på Dramaten på scenen.
Mm.
Alltså den... om det var över en timme. Alltså jag tror jag aldrig har skrattat så mycket. Han ställde sig upp och gjorde de här teatergrejerna. Och jag bara säger, Bergman var där.
Ja, ja.
Den pissmyran. Vet du vad han gjorde?
Nej.
Ja, men halva så bara resan så gick.
Ja, jo, men det är ju det var ju ett tungviktsmöte på något sätt.
Ja.
Man måste ju den ena gå. Men en utav, vi ska väl säga då, Pistolteatern. Mm. Och framförallt Björn Granat, tyvärr numera avliden skådespelare. Men vi på Pistolteatern uppmärksammade ju Dario Fo tidigt alltså i Sverige. Och var väl den teater som uppmärksammade Dario Fos dramatik i Sverige. Och Björn Granat nämnd, Kim Andersson också nämnd i sammanhanget, bör nämnas i sammanhanget. Alltså, vi var ju mycket draghjälp för det där priset. Och jag har för mig att Dario Fo bjöd in Björn Granat till den här tillställningen sen, Nobel-tillställningen.
Ja, men han var där. Och det var väl hans fru som översatte.
Ja.
Hon pratade italienska. Vad jag vill komma.
Nej, det var både överraskande men väldigt glädjande överraskande. Jag kan helt hålla med dig, därför att han var i sammanhanget en litterär outsider, va. Och han hade ju hållit sen 60-talet. Mm. Han hade ju hållit en linje från 60-talet i sitt skaldarskap och i sin diktning och i sitt skrivande. Så att han var ju unik på det sättet. Och han var ju en utav få litterära höjdare som faktiskt riskerade, om jag får använda det uttrycket, riskerade sitt skrivande genom att låta folk framföra det på scen. Det vill säga att han skrev dramatik. Och det är också rätt modigt att göra det. Att ja, nu har jag skrivit en bok här, men det är också repliker i den här boken som man kan sätta ihop i en föreställning på en scen. Och det var ju hans storhet.
Ja, det är en av de mest underhållande timmar jag har
upplevt. Ja, det kan jag förstå. Jag var tyvärr inte där.
Nej,
men det kan jag förstå. Och han var också en vattendelare där i UFO. Alltså, etablissemanget och de här... Du nämnde Ingmar Bergman och andra som gick i hans fotspår. De gillar ju inte det där. Va?
Nej.
Det var ju för lättvindigt.
Det här är ju en Commedia dell'arte är ju en folklig. Det är ju pruttar och det är liksom, du vet. Det är en sak som jag älskar i Commedia dell'arte. Det händer grejer. Så när det händer något så kan ibland hela ensemblen synkroniserat hoppa. Det ger någon så här helt sjuk liksom känsla. Och jag älskar också Puccinella. Det är ju liksom symbolen för Neapel i den här komedien. Han har ju den här långa näsan.
Ja, jag ska säga det för er som inte vet. Komedia, det där, är de ju också har ju masker. Ja. Groteska masker och speciella. Nästan som den vita clownen, kostymer, den vita clownen i
på. Ja, Arlecchino känner ju folk igen, han med lapparna på. Så att det är ofta en strid mellan de fattiga överheten och sånt där. Och jag gillar just Puccinella, han är ju väldigt symbol för den napolitanska. Han är god men lite skurkaktig. Han har alltid ihop det med pantalon.
Ja, vågar man överhuvudtaget åka till Neapel idag?
Du, jag brukar säga det folk som säger sådär att Stockholm är inte så mycket bättre längre. Vi är väl,
nej, fy fan
vi,
alltså.
Fan, de skjuter mer folk här än något annat jämförbart.
Ja, jag tror det. Det är hemskt. Det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt.
Det är faktiskt, du som har jobbat inom media så länge, alltså det här att vi så länge blundade för de stora problemen som fanns i Sverige. Ingen vågade ta upp det. Liksom. Vad tror du det beror på?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad det beror på. Men jag tror att det beror på kärringarna. Faktiskt. Och då menar jag både med kjol och byxor. Därför att när man helt plötsligt... vi har ju alltid haft problem med invandring. Visst, vi har haft väldigt stor och god nytta av invandringen alla tider. Det har kommit hit folk och lärt oss saker. Det har kommit hit folk redan på 1500-talet, så kom de ju upp och lärde oss hur vi skulle hålla på, hantera malmen och så vidare. Sen har vi haft stora, duktiga industrimagnater. De har byggt stora industrier i Sverige, till vilket det behövs en jävla massa folk, va. Och efter andra världskriget så stod ju hela Europa stilla. Det var ju sönderbombat. Det var ju bara Sverige man kunde åka till. För där rullade ju fabrikerna något så in i helvete. Det kom upp mycket greker. Det kom upp mycket italienare. Oh, yeah. som skulle arbeta på de här industrierna. Både i Stockholm, utanför Stockholm. Gustavsberg. Keramikfabriken. Oh. Sen var det i Västerås och överallt, och det kom stora mängder folk, men de hade jobb, de fick jobb och de var intresserade av att jobba, därför att det var deras enda möjlighet att klara sig och få med sig familjen, men också hjälpa familjen i det krigshärjade Europa, så att de inom citationstecken då skötte sig. Sen kommer jugoslaverna efter kriget. Ja, de kan man säga vad man vill om. Och det vill jag inte, för då har jag råkat illa ut förut när jag har bröttat dem.
Nej, men det fanns där, men där juggarna jobbade ju också hårt, men det fanns det ju en del med juggemaffian som kom med.
Jo, det är det jag menar, va. Och visst, absolut, stora flertalet av människor, de vill ju bara en sak, jobba på sin lön, sköta sig, gå hem till fru och barn, ha det trevligt. Det är det folk vill, va. Sen finns det ju ett på toppen där, så finns det ju ett avskum, men alla de här grupperna fram till sent 2000-tal, det var ju människor som kom hit för att de ville jobba. De hade ett helvete där hemma, så kom de hit för att jobba. Sen så upptäckte man runt om i de så kallade fattiga länderna. Ja, men Sverige kan man åka till. Där är allting gratis. Där får man allting vad man vill, och så får man knulla dessutom. Så de kom ju hit i mängder. På 2015-2016. Och de tas emot på centralen utav alla dessa vänsterfolk och miljöpartister och annat drägg. Och vad välkomna. Men absolut, ni är välkomna. Men för fan, vi kan inte ta emot folk som inte har någonstans att bo. Vi kan inte ta emot folk som inte har någon möjlighet att försörja sig.
Jag var ju för fan på löpsedan. Nej, jag sa, jag bara, det är klart vi ska släppa in folk, men vi måste ha en plan. Det var ju löpsedel.
alltså ja,
2015, 16,
det där, och det där, det tyvärr tror jag genomsyrade och genomsyrar fortfarande mycket av svensk politik. Konsekvenstänk. Alltså, aha, och sen då?
Hur ska man stänger ner kärnkraftverk. Det är också så här helt sinnesskull. Och sen så bråkar man idag om vem som gjorde det här. Alltså, i vilken masspsykos bland politiker stänger man av någonting, världens bästa energisystem, och har ingenting att ersätta med. Det är ju helt sinnesskull.
Nej, men det är därför att vi har inte konsekvenstänket. Och sen, jag tror att det var 1976, jag tror att det var det då, det året, då tar Palme bort det här tjänstemannaansvaret. Ingen är ansvarig. Ingen är ansvarig. För Palme kom väl på det, eftersom Socialdemokraterna var ju stora då, de satt ju överallt, att herregud, Palme var ju en smart människa, men han visste ju vilka jävla sophögar socialdemokrattoppen bestod av och som jobbade inom departement och inom förvaltningar allt vad det var. Alltså det var ju bara sopsäckar, va. De här människorna, om de ställt till ansvar, så kommer de bli fällda allihop. Så vi måste ta bort tjänstemannansvaret. Och där är vi nu. Inget tjänstemannansvar och ingen plan B. Alltså, det går inte. Det går inte. Sverige har sjunkit i alla områden. Inom alla områden.
Allt. Och säger man det, som man är högerfascist, va, och det är liksom så här. Och när det finns siffror på det. Det finns ju siffror på det. Ja, men, sjukvård.
Ja, men de är inte. Det beror inte på det beror på oss andra.
Ja.
Tyvärr,
ja.
Men du, jag säger att det var bättre för oss. Vi har fått sjukvård, vi har fått bostäder, vi har fått arbete. Det har vi fått. Fine. Men jag, Gert Fylking, 77 år gammal, bor i Årsta, kliver av tunnelbanan vid Gullmarsplan, har ungefär inte en full kilometer att gå hem från Gullmarsplan till min adress. Jag är orolig. Jag tycker inte om att göra det. Jag är rädd för det här jävla drägget som jag möter. Alltså, det var inte så förr. Jo, det var fattigt och folk hade inte pengar och folk hade... Men vad fan, man vågade gå gata upp och gata ner och även på bakgatorna. Det gör man inte idag. Så tala inte om för mig att det inte var bättre förr.
Nej, det... Alltså
jag blir så förbannad. Ska jag, 77 år gammal, inte våga gå sent en natt ifrån Gullmarsplan upp till mitt bostadsområde? Mm. Vad fan är det frågan om?
Precis, och folk också som gnäller över det där. Att här hit och dit så här. Lyssna, det är ni som har röstat fram de här politikerna. Det är ni som inte vågat säga vad ni tycker. Det är ni som har accepterat det där, som inte har sagt till i fikarummet när folk sitter, ja, men vi kan släppa in hur mycket folk som helst. Ni är inte offer. Ni är medbrottslingar.
Ja, så är det.
Och det är liksom, skäms på er.
Ja. Jag håller helt med dig där vid lag. Och jag bara ser... Och hör mig själv säga till Figgar och min numera 16-åriga pojke. Du, när han skulle gå från Gullmarsplan och hit. Se till att du går tillsammans med någon. Du behöver inte prata, men bara att du går i närheten av någon annan. Så att om något skit händer att du, och de ser att ja, men han går ju med den där mannen eller den där kvinnan. Då är det lite knepigare. Alltså, hur fan ska det vara? Ska det vara på det viset? Nej, så ska det inte vara. Jag ska inte behöva varna honom för att han ska gå säkert hem. Bara för klockan är ett på kvällen.
Men sjukdomsinsikten i alla fall bland vänstern är rätt obefintlig. Liksom. Att man på jävligt kort tid har, jag menar, ett av världens rikaste, världens säkraste länder. Jag menar, om du tittar till exempel om man tittar, Sverige har en oavbruten ekonomisk utveckling i 100 år fram till liksom...
Nu läste jag precis att brutt BNP, som det heter, är lägre i år än förväntat.
Ja. Men det är ju fullkomligt självklart, och alla de här resultaten, skolresultaten går ner och allt sånt där. Ja, men det är för att folk inte, de kan inte prata svenska hemma, och det, alltså jag kommer från en familj där man inte pratade svenska hemma. Men det var otroligt viktigt att man lärde sig kulturen, man skötte sig. Sen hade jag ett trassligt
tag. Sen gjorde kanske inte du det alltid.
Nej, men det var vad jag fick med mig hemifrån liksom.
Jo, men Jag känner ju till dig. Jag har ju följt dig under årens lopp och sett det mesta av dig på senare tid och läst om dig på dåtiden. Men alltså, vad som var då? Jo, det var ett jävla hallå, kungen och kungsan och allt det där. Det var slagsmål. På samma sätt är det slagsmål idag bland olika grupperingar. Men det är på ställen... Ja, i och för sig inne på sportarenor och sånt där, tyvärr, där andra människor kan komma i kläm. Men det är inte så att man smyger omkring på gator för att anfalla folk, utan de grupperingarna, de håller ju till där, men vi har fått, de håller ju till på specifika platser, mm, eller kommer överens om till och med att vi träffas där och där för att göra upp, vet jag. Men det här att titta sig över axeln och se massa skäggiga jävla, och det är skäggiga jävla snorvalpar som drar upp halsduken över näsan och sen går till attack. Alltså, jag gillar inte det, va? Och jag är rädd för dem. Det ska jag, Gert Fylking, 77 år gammal, är rädd att gå hem på kvällen eller på natten. Fan också.
Ja, verkligen. Ja, man blir ledsen helt
enkelt. Ja, jag blir väldigt ledsen. Och jag ska dessutom behöva säga till min son, du, ta det lugnt. Mm. Se dig om. Ja, för fan, son, jag är snabb. Jag är beredd att springa. Alltså, hallå, vad fan är det frågan om?
Ja, men det är som jag säger till min son, är 19. Han har ju vunnit turneringar. Han är kampsportare, svartbälte i taekwondo och vunnit kickboxens match och allt sånt där. Han har turneringar i kickboxen. Jag säger så här, akta dig alltså. Mm. Var vaken. Alltså. De är ju beväpnade, ja, de här. Det är skitsamma om du kan slåss.
Ja, det gör det samma om du får slag i bakhuvudet, så är du ju desarmerad. Ja, tyvärr.
Tyvärr. Vi slutar i moll.
Ja, men ändå. Nej, inte bara, nej. Paolo. Därför att samtalet kanske slutar i moll. Men vad man gör är, om man pratar om viktiga saker, det är att man får budskapet vidare.
Precis.
Faktiskt. Och hoppas att det kanske fäster någonstans.
Ja.
Tack, Paolo.
Nej, men det är jag som ska, fan vad, vilken jävla livsresa.
Vi får ta det här som kapitel 1. Jag hoppas få komma tillbaka.
Ja, du är alltid välkommen.
Tack, Paolo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.